Hej kära lyssnare, det här är Åke Sandin och då är det dags för att starta Radio Tuff, Tyresö U-lands- och fredsförenings sändningar nummer 1369. Programmet i största korthet. Den erfarne fredsforskaren Jan Öberg i Lund intervjuas om Ukraina-krisen, NATOs utvidgning, det mäktiga militärindustriella komplexet och mycket annat. Min egen krönika har rubriken Massdödande, massflykt och flygkrasch i Ukraina. Och vi ska nu dela ut en förfärlig massa rosor till minst 15 välförtjänta. Hör bara.
Old Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, I see.
Där kom signaturen för veckans rosor ifrån Radio Tuff. Och Monica Kjellin, räcker din blomsterkorg till? För vi har 15 rosor att dela ut i positiv anda.
Bra.
Vem vill du ge den första rosen?
Det är till Tuffs indiska partners som redan i en av Tuffskolorna i tidigare så gudsfriheten därpå har ett nytt hus färdigbyggt. På väggen finns skylten Bengt Girls Hostel. Den syftar på den vintras bortgångne tuffaktivisten Bengt Citron. Hans många vänner samlade för att hedra hans minne in 17 400 kronor. Och de har nu i Indien använts för att ge fattiga flickor vid en av skolorna ett uppehållsrum och härberge. Det har blivit det senaste av de hundratals projekt Tuff har finansierat i Indien. Eftersom Bengt i så många år var så aktiv i Tuff är det med sorgblandad glädje vi känner att hans minne lever vidare till och med i Indien.
Och det finns en fin bild på detta hus som så snabbt har fixats till hans minne, Bengt Citrons minne, på bloggen 29 juli. Och adressen dit är tuffsandin.blogspot.com. Och sen en ros till Fårdalabon, Osner Lidén, som i augusti har hörts på Radio Tyresö, 91,4 MHz, eller Tyresoradion.se. Där berättar hon bland annat om sitt långvariga engagemang för Tuff och dessutom också om boken Fredspolitik civilmotstånd som hon skrev med maken Lennart och två andra. Det var på 60-talet en banbrytande bok om icke-våldsförsvar. Idag en alltför försummad metod trots alla hyllningar till Gandhi, Martin Luther King med flera. Och sen en ros till förre försvarsministern Thage G. Pettersson, han bor i grannkommunen Nacka, han, som menar att det inte går att uppnå lösningar av konflikter genom att bomba sönder barn och deras föräldrar och hem. Det man uppnår är hat, och det går inte heller att bomba bort hatet. Konfliktförebyggande och fredsbyggande är istället den bästa och mest kostnadseffektiva vägen mot en varaktig fred, menar han och skriver.
Det hävdas idag att Sverige har levt i 200 år utan krig, men det är inte sant. Sanningen är att Sverige har varit i krig i snart 13 år. Inte i vårt närområde visserligen, men Sverige har varit i krig i Afghanistan.
Tycker alltså Thage G. Pettersson. Och sen en ros till den norske läkaren Mats Gilbert, som vi har sett på tv rätt ofta nyligen. Och han var under bombardemanget av Gaza på plats och hjälpte många av de tusentals skadade. Han önskar nu att Norge ska ha hand om skadade palestinier och framhåller att minst hälften av de många skadade är kvinnor och barn. Uppåt 3000 barn behöver läkarvård i de Gaza där sjukhusens kapacitet minskat genom bombningarna. och många av barnen behöver medicinsk intensivvård, menar den modige och solidariske norske läkaren. Ja, och sen en ros till en gazabo, Abu Mohammed Paruch, som i 34 år arbetat på bårhus i Gaza. Han har under det senaste kriget där fått ta hand om hundratals döda kroppar och säger uppgivet:
snälla Gud, gör mig arbetslös.
Han har varit med i många år men säger sig aldrig tidigare ha upplevt ett så ursinnigt dödande som nyligen. Varje morgon stod ambulanserna i kö vid de överfulla bårhusen. Och sen en ros till två prominenta gamla internationella politiker. Jimmy Carter skriver under rubriken Gaza blockaden måste avslutas. Gaza blockade must end, står det till och med. Och Carter var ju USAs president 1977-81. Och 2002 erhöll han minsann Nobels fredspris. Och Robinson, hon var Irlands första kvinnliga president 1990-97. Och de skriver bland annat:
det finns ingen humant eller legalt rättfärdigande för hur den israeliska armén har bedrivit kriget genom att pulverisera stora delar av Gaza med bomber, missiler och artilleri, inklusive tusentals hem, skolor och sjukhus, tvingat familjer på flykt och dödat palestinska civila. Mycket av Gaza har förlorat tillgång på vatten och elektricitet. Det är krigsförbrytelser. Det är en humanitär katastrof. Det finns ingen ursäkt för avsiktliga attacker mot civila i en konflikt, utan det är krigsförbrytelser. Det gäller båda sidorna. Hamas godtyckliga siktande mot israeliska civila är lika oacceptabelt. Emellertid har två israeliska civila och en utländsk gästarbetare dödats av palestinsk eld, jämfört med den överväldigande majoriteten dödade bland palestinier som är civila, bland annat över 400 barn.
Och sen rosor till Dagens Nyheter som 21 augusti har rubriken Israeliska fredsaktivister får ta emot anonyma dödshot. De som kritiserat det israeliska kriget mot Gaza lever farligt eftersom den överväldigande majoriteten har anammat den officiella krigspropagandan. De som trots allt försöker demonstrera mot kriget mottar spottloskor, glåpord och till och med dödshot mot sig själva och sina släktingar.
Och sen en ros till läkare mot kärnvapen och Stockholms domkyrkoförsamling som på Hiroshima-dagen den 6 augusti minneshöll atombomberna över två japanska städer 1945. Det var tal av bland andra biskop Eva Brunne. Och 2014 års anti-atombombsdiplom utdelades
för betydande insatser för en kärnvapenfri värld
till Hans Blix välförtjänt.
Ja, det var det verkligen. Och sen en ros till den israeliske journalisten Gideon Levy som är bland de som utsätts för dödshot för sin kritik av den militaristiska politiken. I den liberala israeliska tidningen Haaretz ställde han till det israeliska flyget följande fråga:
hur sover ni egentligen?
Den 10 juli skrev han i samma tidning: den som vågar kritisera ockupationspolitiken stämplas som antisemit. Och det för oss in på en artikel i Dagens Nyheter som ska ge en ros. 25 juli publicerades den, skriven av advokatsamfundets generalsekreterare Ann Ramberg. Och den har rubriken
skydd av palestinierna, en plikt vid skapandet av Israel.
Hon påminner alltså om att Israel en gång skapades efter ett FN-beslut. Det grundades på att icke-judars rättigheter i området också skulle garanteras. Hon åberopar FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna och skriver:
dessvärre måste konstateras att Israels agerande inte är förenligt med internationell rätt. Upprepade och allvarliga brott mot mänskliga rättigheter förekommer dagligen.
Jo, hon är medveten om att hon därmed bestiger minerad mark och tillägger.
En iakttagelse är att kritiska synpunkter på den israeliska regeringens agerande medför att kritikern blir uthängd som antisemit. Och det vill ingen. Detta retoriska skamgrepp är oacceptabelt.
Apropå skamgrepp så påminner det om den lögnaktiga smutskastning som tre lokala moderater med kommunalrådet Savestål i spetsen bestod mig med i fjol sommar. Den citat mängd av antisemitisk propaganda, slutcitat, de då beljög denna radio med, har de inte sedan dess kunnat ge ett enda exempel på bland mina 5000 radioprogram och hundratals artiklar. Inte heller har de följt klarsynta och hedliga moderata partivänners råd att be mig om ursäkt. Och sen en ros till Sveriges televisionsprogram Dokument utifrån, som den 6 augusti såg det programmet, Monica. De sände ett program om den amerikanska användningen av drönare, och alltså obemannade flygplan. Och de har ju särskilt i Pakistan och Jemen dödat hundratals oskyldiga civila. Och sen går vi utrikes och ger en ros till Gabor Steingart. Han är utgivare av den ledande tyska affärstidningen Handelsblatt och ställer två intressanta frågor.
Började allt med den ryska invasionen på Krim, eller hade väst dessförinnan verkat för destabilisering i Ukraina? Vill Ryssland expandera västerut eller NATO österut?
Och han konstaterar att inrikespolitiska kampanjer i USA, som när Hillary Clinton jämför Putin med Hitler, leder till katastrofala felslut när de påtvingas Europa. Och lite väl synligt tillägger Steingart att Hitler väl i stort sett är den enda utlänning som amerikanerna i gemen hört talas om. Han anser att
inget tvingar Europa att krypa för USA.
Och tillägger,
vi kan inte se på Ryssland med Tea Party-rörelsens ögon.
Och Steingart, som verkligen insatt i ekonomiska frågor, han dömer ut de här sanktionerna mot Ryssland som i grunden felaktiga och säger,
om de ekonomiska relationerna tidigare byggdes till ömsesidig nytta innebär det oundvikligen ömsesidig nackdel att avbryta dem. Idén att tvinga Ryssland på knä genom ekonomiska påtryckningar och politisk isolering är ogenomtänkt. Till vad behöver vi ett Ryssland på knä? Hur kan vi leva tillsammans i ett europeiskt hus med ett förnedrat folk vars valda ledning behandlas som paria och vars medborgare man möjligen måste ställa fram soppkök till under de kommande vintern?
Frågar sig alltså den tyske affärstidningsutgivaren Gabor Steingart. Sen är ros på mycket närmare håll, nämligen till en kille som jag beundrar, Karim Matala, som rapporterar att han under bara en vecka i sitt gamla hemland Tunisien upplevde att över 4000 libyska flyktingar välde in där. Och de flydde undan de helt långlösa och krigiska förhållandena som nu råder i Libyen. NATO-interventionen, med svensk hjälp förresten, som 2011 fick så stor positiv uppmärksamhet, ledde till så många andra krig att till ett totalt fiasko. Ont blev bara värre. Och det sägs ju att det lär finnas grader också i helvetet.
Jag vill ge en ros till Radio Tuff som nu i augusti har hörts varenda vecka i hela 29 år.
Det är ett radiorekord, hörru.
Ja, det tror jag, va? Men jag vet inte. Det är en del av det omfattande frivilliga arbete som görs i Tyres och Ulands och fredsförening Tuff, som är utan offentliga bidrag och därför är man beroende av många solidariska medlemmar. Du behövs alltså i Tuff. Medlem blir man genom att sätta in 200 kronor på Tufs plusgiro 16 01 37-6. Hjärtligt välkommen
att använda plusgiro 16 01 37-6. Och sen slutligen en ros till den erfarne fredsforskaren Jan Öberg som bland annat skriver:
Ukraina-krisen startades av NATO, USA och EU, inte av Ryssland. Man kan bara undra varför demokratierna har så unikt höga militärutgifter om de bygger på dialog som det hävdas. Rysslands militära utgifter utgör 8% av NATOs.
Och Öberg avslutar sin artikel med:
Den enda upprustning som behövs är intellektuell.
Och han hörs alldeles strax i en 10-minuters intervju på telefon här i Radio Tuff.
Och på telefon ifrån Lund har vi till Radio Tuff med oss fredsforskaren Jan Öberg som i många år har basat för The Transnational Foundation for Peace and Future Research. Kan du översätta det gammal svenska?
Ja, Transnationella stiftelsen för freds- och framtidsforskning, TFF.
Och du finns på nätet. Hur hittar man det där?
Det gör man på www.transnational.org. Transnational.org.
Ja, bra.
Och sen är vi överallt på sociala medier också.
Det sista jag läste där kallar du för Cold War Warning, kalla krigsvarning. Vad menar du med det?
Jo, alltså vi skrev för, jag tror det var 1998, en varning om att med västens expansion av NATO så riskerar man med något tillfälle att få problem med Ryssland. Och det är ju det man har fått idag i Ukraina. Så jag menar, det är alltså 16 år sedan vi förutspådde vad som händer nu här.
Mm.
Och det har ju att göra med att man gav, och det man var alltså James Baker, den dåvarande amerikanska utrikesministern, Hans-Dietrich Genscher och flera andra ledande politiker i väst på den tiden. De gav Gorbachev löften om att NATO inte skulle expandera.
Nej,
att till exempel Västtyskland, som det var på den tiden, inte skulle bli förenat med Tyskland i NATO. Och allt detta, ska vi säga, ignorerade Bill Clinton. Det är Bill Clinton som är orsaken till allt det här, inte George Bush, eller gamla Bush. Men han sa det, gav han fan ner som började han expandera NATO från de baltiska republikerna ner till Georgien till Tbilisi.
Det är väldigt få som känner till egentligen hur långt österut NATO har avancerat med baltiska länder, Polen, före detta DDR och alla gamla, många gamla Warszawapaktsstater finns ju med i NATO idag.
Jo, den som inte vet och vill liksom ha det visuellt kan ju bara googla och skriva NATOs expansion och sen söka under bilder, så finns det mängder av kartor på Google som man kan se skillnaden från, låt säga, 1989 när muren föll och hur det ser ut idag. Och det andra är ju att när man på den tiden talade om det kalla kriget, om man till exempel, vilket jag gjorde som ung student, satt ner i NATO och intervjuade folk för min doktors avhandling, så sa ju alla officerare och folk jag talade med där: vi har NATO därför att det finns en aggressiv, expansiv och opolitlig Sovjetunionen som också har paktsystemet, Warszawapakten. Och argumentet var ju då att vi finns här som ett litet värn mot detta. Sen försvinner både Sovjetunionen och Warszawapakten. Och ändå så upprätthåller man NATO, vilket mitt sätt att se det på skulle ha lagts ner vid det taget. Och man expanderade till och med att bli något helt annat än det ursprungligen var.
Det är det
vi sitter med idag, för Ukraina kan inte bli medlem av NATO.
Men Jan Öberg, fredsforskare, du har stuckit ut huvudet har jag sett och nämnt att den här Ukraina-krisen, det var ju NATO och väst som var på hugget där och stödde Majdan-demonstrationerna i vintras i Kiev och så vidare.
Ja, det var mycket värre än som så kan man säga. Alltså, nu är det alltid svårt att säga var, när börjar jag en konflikt. Va? Men det är ju liksom mitt jobb att tala om att våld är inte intressant. Och det är den underliggande konflikten som är intressant och det är den media aldrig får tag på. Men alltså, vad vi har väl belagt bevis på är ju två, tre saker. Det ena är att man i många år pumpade in miljarder av dollar. Och det var neokonservativa think tanks i Washington. Pumpade in miljarder av dollar till civila program och till att påverka opinionen i bland speciellt ungdomar och civilsamhället i Ukraina i riktningen av EU och NATO-medlemskap. Alltså få över dem till vår sida så att säga. Från riksdag detta som ett område som Ryssland har speciell option på. Och det andra var att man hade ju, man har den här telefoninspelningen av Madame Nuland som var vice utrikesminister för Östeuropa.
Hon var i Kiev.
Hon var i Kiev och hon säger två intressanta saker i ett samtal då med den amerikanska ambassadören i Kiev. Vad hon visiterade för mer var att hon sa fuck the EU. Alltså ge fan i vad EU tycker om det här. Nu kör vi. Och det hon därefter säger är den personen vi vill ska bli framtida statsminister, det är Yatsenyuk. Och det var han som blev då, är det för tillfället utöver att regeringen nu ska bytas ut. Men alltså det intressanta är att det är en regimförändring som har genomförts indirekt med amerikansk stöd och direkt med, ska vi säga, politisk inflytande av att de springer runt i Kiev och försöker bestämma vem som ska bli ledare för Ukraina. Och det är klart att detta måste besvaras på något sätt av Putin. Va? Men han kan, det är lika helt flängt som om man hade haft en rysk militär allians och ryska politiker som har stått i Kanada och talat om vem som skulle, eller ja, hade stått i Kanada antingen med trupper eller försökt få Kanada att bli medlem av en rysk militär allians. Eller om man hade stått och sagt vem som skulle bli ledare i Kanada eller Mexiko. Att USA aldrig ställde upp på.
Men hur har då detta NATO kunnat blomstra? Du minns vad, vilka förhoppningar vi hade för 20-25 år sedan när järnridån föll, Sovjetunionen upplöses. Då trodde man ju att det skulle bli slut på alla kalla krig och alla krig överhuvudtaget.
Nej, jag måste säga jag trodde inte på det, men jag trodde att det skulle bli bättre. Jag hade inte trott att det skulle bli så här illa. Men det har ju att göra med de krafter som driver det här. Det är det jag kallar min makt i militärinstitutionen.
Ja, du har överträffat presidenten Eisenhower som i sitt avskedstal varnade för det militärindustriella komplexet. Men du, Jan Öberg, du har ju utvidgat det till något än större. Vadå? Vad betyder MIMAC?
Jo, det är alltså det militärindustriella medieakademiska komplexet. Och det är liksom de intressen som finns som bestämmer den säkerhetspolitik som läggs. De bestämmer om de vapen som ska köpas, som bestämmer om vilka fiender vi ska ha och rusta oss emot. Det är ju så här, och det har fredsforskare sagt sedan 70-talet, bland annat tysken Dieter Senghas. Att vi har inte först en objektiv beskrivning av och analys av vad som hotar ett samhälle och därefter konstruerar vi ett försvar och en säkerhetspolitik. Vi har några ekonomiska, politiska och strategiska intressen som hela tiden vill ha pengar, som vill ha makt, vill ha inflytande. Och därefter konstruerar man en fiende som passar till det. Alltså när man inte längre hade gamla Sovjetunionen så fick man Saddam Hussein, eller man fick Mohammed Farah i Somalia, eller man fick Libyen eller Syrien eller vad. Västvärlden kan inte leva utan fiender. Om vi kan lära oss leva utan fiender så går det som det går.
Du, man känner ju mycket bättre som vapenfabrikant än som fredsforskare som du är, Jan Öberg.
Ja, det kan jag intyga. Det kan jag intyga. Min årsinkomst är lägre än jag skulle vilja säga på en telefon. Och så är det. Och ingen av dem som jobbar, de 60 männen som har jobbat med stiftelsen här i Lund på 28 år har någonsin haft en krona i inkomst från att göra det. Hade vi varit en normal institution med avgörande arbetskraft så hade vi aldrig existerat. För det finns inga pengar att söka.
Men har ni inte...
Som du också vet kanske de minns så är vi den enda organisationen som har slängts ut av den svenska regeringen. Därför vi visste för mycket om Kosovo. när de ville in och bomba, och Anna Lindh och Göran Persson var här på att bomba och följa USA och ge fan i neutralitetspolitiken,
ja,
så gick vi ju ut och sa, därför att jag är den enda personen, tror jag mig veta, som har varit medlare på samma tid, både för Kosovo-albanerna och för tre regeringar i Belgrad. Då gick vi ut och sa, bombning av Kosovo är en utomordentligt dålig idé. Vi har utvecklat en förhandlingslösning.
Vad hände då?
Vi blev av med det årsbidrag vi fick.
Jaha, ni har inga statliga bidrag?
Nej, det föll bort 6 månader efter efter bombningarna, alltså 99. Va? Vi lever fullständigt, vi är den enda folkligt finansierade institutionen på det här området i, jag tror nästan jag kan säga, i världen.
Ja, det är berömvärt.
Jag har skojande sagt till mina vänner att inom mitt nästa liv så ska jag bli vapenhandlare.
Då får jag, om jag lever i nästa liv, då får jag låna pengar av dig, va?
Nej, men att jag säger det är lite galgomoristiskt också där, för det är betingelsen idag för folk som jobbar för fred på ett oberoende underlag. Han sitter i ett statligt institut och får betalt, eller på ett universitet och får betalt av staten. Först att allmänheten håller käften med vad du vet eller var kritisk mot din egen regering. Det vill inte vi.
Money makes the world go around, sjöng Marianne.
Yes.
Det var väldigt intressant att lyssna till dig, Jan Öberg. Tack ska du ha, god fortsättning på sommaren där nere i Lund.
Jag håller på med en envishet som är mycket imponerande. Tack ska du ha.
Tack, hej.
Ha det gott.
Ja, det här är alltså Åke Sandin i Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff nummer 1369. Min krönika i det här programmet har rubriken Massdödande, massflykt och flygkrasch i Ukraina. När det här sägs, det är den 22 augusti, har bomberna över det instängda Gaza börjat falla igen. Kommer nu ännu flera barn och civila att dödas. Samtidigt skjuter Hamas, eller vilka det nu är, raketer mot Israel. De har tack och lov bara dödat en beduin, en utländsk gästarbetare och en judisk israel. Det är förstås 3 dödade för många. Men dessa raketer verkar en smula patetiska. Inte bara för att de siktar mot civila mål. De flesta skjuts tack och lov ner av det israeliska försvarssystemet Iron Dome, järnkupolen, och några dråsar ner på obebodda platser. Faktum är att det ukrainska anfallet på de proryska separatisterna i östra delen av landet varit betydligt värre än till och med Gaza. Enligt FN för någon vecka sedan har mer än 2100 människor dödats, och siffran anses vara långt i underkant eftersom mörkertalet är högt. Officiellt har ju Ukraina förklarat att man bara bekämpar så kallade terrorister, och då brukar det sällan visas någon nåd. Samtidigt har en massflykt av civila ukrainare förekommit. Minst 500 000 av dessa rysktalande anses ha lämnat Donetsk och Luhansk-områdena. De flesta har flytt till Ryssland. De många flyktingarnas öden har knappast alls skildrats av västliga medier. Det handlar om rysktalande, och de ska vi kanske inte ömka. Staden Luhansk har i snart 3 veckor varit utan el och vatten och nästan utan mat. 280 ryska lastbilar med medicin, vatten och andra förnödenheter till den utsatta civilbefolkningen har en vecka fått stanna vid gränsen. Nu sägs att några av de där lastbilarna på eget bevåg ändå korsat gränsen för att undsätta de utsatta. Nu är det faktiskt över en månad sedan Malaysia Airlines plan MH17 den 17 juli kraschade i östra Ukraina. 298 stackars människor dödades, däribland många holländare. Dagarna efteråt vimlade det från västliga medier och politiker av beskyllningar mot proryska politiker och president Putin om att de var skyldiga till katastrofen. I Holland fungerade den otäcka kollektivskulden så starkt att den i landet bosatta dottern till Putin drabbades av den. Även utrikesministern i det åtminstone formellt neutrala Sverige visade större trosvisshet än diplomati genom att snabbt kalla ryssarna för gangstrar. Så egendomligt tyst ändå det sedan i veckor varit om tragedin, trots att haveriexperter varit på plats och kunnat studera vraket och planets svarta lådor. Har resultatet av deras arbete kanske inte bekräftat de många snabbt avgivna beskyllningarna? Planet var alltså från Malaysia, och det är intressant kanske att läsa vad den ledande engelskspråkiga tidningen i Malaysia, New Straits Times, den 7 augusti skriver. Den hade då en artikel som anklagade Ukraina för att ha skjutit ner planet. Västliga medier har förtigit dessa synpunkter som publicerades under rubriken citat, amerikanska analytiker menar att MH17 nedsköts av flyg, slutcitat. Den malaysiska tidningen uppger att ett ukrainskt stridsflygplan av typen Suhoi 25 skuggade det malaysiska passagerarplanet strax före kraschen. Dess vrakdelar ska ha visat att planets cockpit hade kulhål som härstammade från ett anfallande flygplan. Nedtystade amerikanska underrättelseanalyser skulle också visa på att det inte var en missil från marken som träffade olycksplanet. Malaysiska tidningen New Straits Times citerar också den erfarne Lufthansa-politen Peter Heisenko som påpekat att det klart syns på fotografier att vraket av planet träffas av tung maskineld från luften. Det här skulle innebära att jag tidigare haft fel när jag hävdat att det var korkat att tro på att planet, om det nu sköts ner, avsiktligt angreps. Varken ukrainare eller ryssar skulle haft anledning att göra det. Måste vi nu faktiskt börja tro på de vilda spekulationerna i vissa ryska medier om att det malaysiska planet av misstag togs för det plan som Putin färdades från sitt möte i Brasilien med övriga så kallade BRICS-medlemmar. Planets färger, blått och rött mot den vita flygplanskroppen, överensstämmer med den vit-blå-röda ryska flaggan. Om någorlunda klara besked får vi väl tålmodigt vänta på när den internationella undersökningskommissionen är klar med sina slutsatser. Den har tagit märkligt lång tid på sig att presentera resultat. Det är ju välkänt att det är mycket svårare att avsluta krigets massmördande än att starta krig. Ändå frågar man sig varför blockaden mot Gaza inte kan upphöra, liksom raketbeskjutningen mot Israel. Och varför måste Ukraina, vars ekonomi är så katastrofalt dålig, föra krig mot sin egen befolkning? Det utbildas massor av militärer runt om i världen och vapenfabrikanternas vinster är enorma. I jämförelse är fredsförhandlare tyvärr en liten obetydlig grupp. Åke Sandin i Radio Tuff. Ja, det här spelades in 22 augusti. Och när ni hör det här, kära lyssnare, kan det ha hänt mycket annat i Ukraina och på andra ställen. Och jag har ett behov att få höra låten Uppmuntran är motgång, Wolf Biermans visa, här sjungen av Lena Granhagen. La 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 la
för hårdna i denna hårda tid. De allt för hårda brister, de allt för styva mister sin vassa udd där vi, sin vassa udd där vi. Nej, låt dig ej förbittras i denna bittra tid. För grämelsen den bygger ett galler runt omkring dig, och makten klarar sig, och makten klarar sig. Nej, låt dig ej förskräckas i denna skräckens tid. De hoppas ju på detta, att innan kampen börjat vi gett oss utan strid, vi gett oss utan strid. Nej, låt dig ej förbrukas, men bruka väl din tid. Nej, låt dig aldrig kuvas. Du stöder oss, vi stöder dig. Vi ger varandra liv, vi ger varandra liv. Vi låter oss ej tystas i denna tysta tid. För en dag grönskar marken, då står vi alla starka, då är den här vår tid, då är den här vår tid.
Lena Granhagen sjöng er motgång, Wolf Biermans Uppmuntran, och där sjöng hon bland annat: nej, låt dig aldrig kuvas. Du stöder oss, vi stöder dig. Vi ger varandra liv. Tänk på det, att det sker en massa frivilligt bra arbete i Tyresö U-lands- och fredsförening TUFF. Och du är hemskt välkommen som medlem. Och det blir man genom att sätta in 200 kronor på TUFFs plusgiro. Gärna familjemedlem också, för bara 80 kronor. Och plusgirot, det är 16 01 37 6. Allt arbete sker ju frivilligt, så vi är beroende av våra många medlemmar. Och Radio TUFF hörs igen förhoppningsvis första gången söndagen den 7 september klockan 17. Till dess, ha en bra sensommar. Hej då!